السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في فتشتر تقوينا كتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام أبو الحافظ بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى، وفي آر نفالقة ما بوكن أم فري بلغة بانر، och kommer inshallah då påbörja ett nytt kapitel om salat al-jama' wal-imama. Ett kapitel om att be samlingsbön och att be bakom en imam. Eller vad som bestämmelser relaterade till imamen. Inshallah ta'ala. Men vi börjar med den första frågan som vi inshallah kommer försöka täcka idag. Som handlar om hukum wa fadl salat al-jama'. Yani, vad är dygden och bestämmelsen, definitionen och domen kring att be samlingsbön? Det är det vi inshallah kommer att försöka täcka idag. Och salat al-jama'a, definitionen av den är varje bön som bes i grupp, i samling. Och då säger de lärda att det är minst två personer. Det är minst två personer. Som det berättas i hadith Malik ibn al-Huwairith som vi har gått igenom. Att profeten a.s. sa till honom att om bönen faller in, där de skulle resa bort. Om bönen faller in så ska en av er kalla till bönen och den äldsta av er ska leda bönen. Och så nämner Imam al-Bukhari kapitel att två och mer är en samling. Okay. Så samma sak gäller också i Jum'a. Minsta antalet är två. Och är man en så är man inte en samling. Och då nämner här Sheikh Bassam att baserat på detta så kan man till exempel inte be samlingsbön bakom en livesändning på tv. Och vissa kanske tycker att det låter roligt. Men det finns folk som gör det. I Ramadan, de sätter på Mecca Live. De står hemma och så ber de Taraweh bakom Sudeis eller någonting. Själva. Har du hört om det eller?
Nej, jag tänkte på, sa du Jum'a minst två eller tre?
Två. Men så vissa gör då det här att de ber bakom en livesändning. Det funkar inte. För det är inte salat al-jama'a. Utan man måste vara då samlade på plats. Är man inte på plats så är man inte en jama'a. Och bestämmelsen kring att be salat al-jama'a. Alla lärda i al-Islam är överens om att den har en förträfflighet. Om att det är påbjudet att be salat al-jama'a. Alla lärda är överens om detta. Och sen har de olika åsikter i beträffande vilken form av påbud. Är det rekommenderat eller obligatoriskt? Och de är alla överens om att det är wajib. Obligatoriskt att be salat al-jama'a på jumma'a. Att jumma'a går inte att be själv. Där finns ingen ikhtilaf. Okay? Men beträffande de fem dagliga bönerna, fajr, dhuhr, asr, maghrib och isha, så finns det lite olika åsikter som vi inshallah kommer att nämna. Och salat al-jama'a kan också bes i vissa sunna böner. Som till exempel i Ramadan då vi ber tahajjud eller det som kallas för taraweh. Det är också jama'a. Men det är inte det som detta kapitel handlar om. Utan det kommer handla om de obligatoriska bönerna. Det är det som dessa hadither kommer att handla om. Och Sheikh Bassam nämner här i förklaringen eller inledningen på detta kapitel och säger att Abu Hanifa, Imam Malik och Imam Shafi'i är på åsikten av att det är rekommenderat att be salat al-jama'a. Det är starkt rekommenderat att be salat al-jama'a. Men att en person kan be själv. Men det är bättre att be i moskén. Medan Imam Ahmed är på åsikten att det är wajib att be jama'a. Okay? Och även vissa andra som Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Och många av dagens lärda är på åsikten att det är obligatoriskt att be salat al-jama'a. Och sen kommer vi också gå in på en annan fråga. Och det är, måste denna jama'a vara i en moské? Yani wajib att be jama'a, men kan du be jama'a hemma med din fru? Med dina vänner? I en lokal? Eller måste det vara i moskén? Och inshallah vi kommer försöka täcka dessa frågor idag. En annan fråga är, vad är själva visheten bakom salat al-jama'a? Varför ber vi inte alla bara själva, utan varför ska vi då be tillsammans? Och när vi säger salat al-jama'a så talar vi här om männen. Det är männen som är tilltalade här, att det är de som ska gå och be i moskén. Hos de lärda som säger att det är bättre, vilket alla lärda säger, att be i jama'a, att be i moskén. Så gäller detta männen. Beträffande kvinnorna så är det bättre att be hemma. De får be i moskén, men det är bättre för dem att be hemma. Som det har nämnts i hadithen, hindra inte kvinnorna från att be i moskén. وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. Men det är bättre för dem att be i sina hem. Så att de lärda säger att kvinnan inte behöver gå till moskén, utan det handlar här om männen. Okej? Och även när man säger männen, som vi kommer att tala om, så är det män som är i en könsmogen ålder. Det vill säga barn behöver inte gå till moskén. De får gå till moskén. Al-uqala, folk som har sina sinnesfulla bruk, är också då ålagda att gå till moskén. De som förlorat sinnet behöver inte gå till moskén. Och sen kommer vi också då nämna att en person är frisk och en person är bofast. Nah. Tillbaka till frågan. Vad är al-hikma? Vad är visheten med att Allah Azza wa Jal har påbjudit oss att be i jama'a och att be i moskén? Och de lärda säger att al-islam har en stor maqsad, ett stort mål, ett syfte. Har många syften och många generella kall. Och ett av dessa kall är att al-islam kallar till enighet, al-ishtima'a. Att vi ska enas och att vi muslimer ska samlas. Och att vi inte ska splittras och vi ska inte dra oss undan. Utan vi ska hålla oss till al-jama'a. Vi ska inte vara enstöringar, vi ska inte vara för oss själva. Utan vi ska vara enade och vi ska vara tillsammans. Tillsammans är vi starka och själva är vi svaga. Och som det nämndes i hadithen, att det finns inte tre personer på en ödemark eller liten by eller mer. Som inte ber al-jama'a, adhan och salat, förutom att shaitan kommer ta makt över dem. Så vi är ålagda att samlas och att enas. Och det här är så vackert. Det kan vara lite svårt för oss att relatera till. Men om vi tänker på de muslimska länder vi har besökt. Så minns ni säkert att i varje kvarter finns det moskéer. Är det inte så? Varje kvarter har en eller flera moskéer. Vissa länder ligger de väldigt tätt. Det är några hundra meter mellan varje moské. Är det inte så? Så vad händer? Moskén för folket i området samman. Enare mellan folket i varje kvarter. Man lär känna varandra. Utan dessa moskéer så kanske vi inte ens vet vem som bor vart. Vi kanske inte ens vet att en person bor i vår egen byggnad. Vår granne, vi vet inte vem han är. Men när man träffas i moskén, man går dit tillsammans, man går hem tillsammans. Så lär man känna varandra. Och det stärker banden mellan muslimerna, vilket är någonting som islam kallar till. Och inte bara det, den här sammankomsten i moskén där muslimerna möts och för muslimerna samman, stärker sambandet som vi sa mellan dem, men också ser till att vi tillgodoser varandras behov. En fattig som kommer till moskén, och det syns på att han är fattig, kanske kommer få hjälp av en rik person som ber i samma moské. Är det inte så? Hon säger, det här var en granne. Ser vi honom leta burkar efter salat kanske. Då vet vi att den här personen, han har barn. Han har behov. Jalla, ta en hundring, ta 200 spänn. Eller hur? För vi ser honom dagligen. Vi ber i samma moské. Vi kanske ser en person som är jahil, okunnig. Han kommer och ber i moskén. Ny muslim, han vet inte hur man ber. Alltså, bror, kom, jag ska visa dig. Det här är sunna, så här ber du. Eller hur? Till skillnad från om han bara ber hemma. Kanske han ber fel i flera år. Men han går till moskén, så lär man dem okunniga. Man hjälper dem fattiga. Och man ser efter varandra. Någon som är sjuk, vi går och besöker honom och så vidare. Men det finns den här sammanhållningen. Det här, vad säger man? Brödraskapet och sammanhållningen mellan muslimer. En annan stor belöning i att be i jama'a är att det är mer omtyckt av Allah. Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att en mans bön tillsammans med en annan bön är azka min salatihi wahda. Den är azka, den är renare, det är större, det är någonting mer nobelt än att han ber själv. Och hans salat med två personer är azka än att be med en person. Yani, två personer som ber är bättre än en person. Och tre som ber är bättre än två som ber. Och så sa han alayhi salatu wassalam, وَكُلُّ مَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Och ju mera folk som ber, ju mer kärt är det hos Allah Azza wa Jal. Så ju större jama'a, ju mer älskvärt är det hos Allah Azza wa Jal. En annan enorm belöning som finns i att be jama'a är att det nämndes i hadithen att den som ber el-isha i jama'a får belöningen av att han stod och bad halva natten. Och den som ber fajr i jama'a får belöningen av att han bad hela natten. Yani qiyam al-layl. Änglarna skriver att du bad qiyam al-layl hela natten. Från isha till fajr. Om du ber både isha och fajr i moskén. Och sen ska vi inte ens tala om all belöning som finns i att gå till moskén. Alla steg ger en belöning, tar bort en synd, höjer en person i nivåer. Belöningen som finns i att invänta en bön. Belöningen som finns i att säga dua när man går in i moskén. Belöningen som finns i att be första raden. Och så vidare. Yani det är nurun ala nur. Det är bara khair att gå till moskén. Nah. En annan dygd och belöning som finns i att gå till moskén är vad som nämns i den första hadithen. Och det är hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger salatul jama'ati afdalu min salatil fadli bi 27 daraja. Att be i samling är bättre än att be själv 27 gånger. Eller 27 nivåer. Muttafaqun alayhi, Bukhari Muslim. Och i Bukhari Muslim bi 25 daraja eller juz'an 25 gånger bättre att be i jama'a eller daraja. Så här nämns en stor belöning i att be salat al-jama'a och det är att det är 25 eller 27 gånger bättre än att be själv. Okej? Okay? Det är 25 eller 27 gånger bättre än att be själv. En fråga här. Vilken är det? Är det 25 eller är det 27 gånger bättre? Finns det någon motsägelse här? Då nämnde de lärda i förklaringen på denna hadith att det först var 25 gånger bättre att be jama'a. Och sen så ökade Allah Azza wa Jalla denna umma i belöning och gjorde det 27 gånger bättre att be jama'a. Hänger ni med? Varför? För de säger det blir aldrig tvärtom. Det är aldrig så att en viss god gärning har en hög belöning och sen ändrar Allah till en lägre belöning. Det här finns inte. Utan Allah Azza wa Jalla är el-karim, el-mannan, el-wahhab, den generösa. Han som ökar. Han ökar och han minskar inte i belöning. Okej? En annan tawfiq mellan haditherna är att de säger att det kan vara från bön till bön. Vissa lärda säger att det är 27 gånger bättre att be de salat som där imamen läser högt. Och det är 25 gånger bättre att be de salat där imamen läser tyst. Yani dhuhr och asr. För att när imamen läser högt så finns det en extra god gärning som du gör. Och det är att du hör imamen läsa Koranen. Vilket du inte gör när han läser tyst. Okej? Okay? Det är en gärna tolkning. Men det är spekulationer. Alltså det finns inget konkret som säger att det är orsaken. Allah. En annan sak som också här ulema nämner, som Sheikh Bassam nämner, det är att det finns många aspekter som gör att en viss En persons bön kan ge större belöning än en annan bön. Yani, as-salawat är inte samma, utan as-salawat skiljer sig åt beroende på person, tid, plats, avsikt, utförande. Ju mera khushu' du har i bönen, ju mera inlevelse du har i bönen, ju mera bön har du, ju mera belöning har du. Är det inte så? Ju mera du utför din bön i enlighet med sunna, ju mera belöning har du. Logiskt, eller hur? Sallu kamaraitumuni och salli. Ju längre bort från sunna en person är i bönen, ju mindre belöning får han. Därför nämndes det i hadithen att en person lämnar bönen och får bara en tiondels belöning, eller niondel, eller åttondel, eller sjundedel och så vidare. Vissa får full bön, en 100%, och vissa får mindre. Därför nämndes det också i hadithen att den som gör en fullbordad wudu och sen står och ber två raka'a utan att stå och tänka på andra saker kommer att bli förlåten för sina gångna synder. Två raka'a, sunna. Men med khushu', med inlevelse, kommer att bli förlåten för sina gångna synder. Det vill säga, står han och ber och är tankspridd, han står ofokuserad, så får han inte denna belöning. Så det är många aspekter här som spelar in. Tid också. Yani en person som ber två raka'a sunna i Laylat al-Qadr, får han mer eller mindre belöning jämfört med en annan kväll? Får han mer eller mindre belöning? Mer. 1000 månader mer. Samma sak de 10 första dagarna av Dhul-Hijjah. Belöningen mångdubblas. Samma sak om personen är på en välsignad plats, som moskén. Belöningen mångdubblas. Eller han är i Mekka eller Medina. Belöningen mångdubblas. 100 000 i Mekka, med 1000 i Medina, med 250 i Al-Quds Jerusalem och så vidare. Så det är många aspekter här som spelar in. Samma sak också som här nämndes, ju mera folk som ber jama'a, ju mera belöning får du. Och så vidare. Så mashallah, det här ska man ha i åtanke när man ber. Att alla salawat är inte lika, utan det finns många aspekter som då spelar in på hur mycket belöning en person får. Denna hadith används som kanske ett av de mest, vad kan man säga, primära bevisen i att salat al-jama'a inte är wajib. Vi sa att det finns ikhtilaf i frågan. Majoriteten av de lärda säger att det inte är wajib att be i moskén, utan det är bättre att be i moskén. Och det här är, man kan säga, deras starkaste bevis. Ett av deras starkaste bevis är denna hadith. Varför? För denna hadith gör en liknelse, eller nämner här komparativt, att det är 27 gånger bättre att be i jama'a än att be själv. Yani denna hadith liknar man, eller man jämför två saker. Det är bättre att be jama'a än att be själv. Men båda är bra. Eller hur? För hadithen nämner inte att den som ber själv får ingen belöning. Han får en belöning. Han får en salah. Men den som ber jama'a får 27 salah. Som personen som ber själv får en salah, då betyder det att hans salah är accepterad. Då betyder det att det är tillåtet att be själv. Hänger ni med argumentet? För om det inte var tillåtet att be själv, då skulle den här jämförelsen inte ens finnas. Då skulle man inte, man jämför inte någonting bra med någonting dåligt, med någonting haram. Okej? Okay? Utan här jämförs då två tillåtna saker. Okej? Okay? Det här är då ett argument på att salat al-jama'a i moskén inte är wajib. Men vi kommer nämna de andra bevisen, och det är faktiskt nästa hadith som de då använder på att det är wajib att be i moskén. Vi ska försöka greppa denna fråga. Men en khulasa, slutsatsen är att bor man i ett muslims land ska man be i moskén. Ingen snack om saken. Bor du nära moskén, du ska be dina 5 salar i moskén. Okej, okay, men vi talar här om, ja, är det synd eller inte synd, vad är bättre och vad är inte bättre och så vidare. Men låt oss läsa dessa hadither och inshallah se vart det leder oss. Det berättas här från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: "Walladhi nafsi biyadihi." Vid honom i vars hand min själ vilar. Jag var på väg att beordra någon att samla ihop ved och sedan låta kalla till bönen och låta någon annan leda den för att sedan gå och bränna ner husen tillhörande de män som inte kommer till bönen. Vid honom i vars hand min själ vilar, om någon av dem skulle veta att han skulle få ett ben med lite mört kött eller fint kött på, eller två små bitar av kött som finns mellan revbenen, så skulle han ha kommit till Isha-bönen. Bukhari, Muslim. Här nämner profeten a.s. att han fick den här tanken. Han avsåg eller fick den här tanken att beordra någon annan att leda bönen istället för honom, så att han kunde gå till de personer som inte närvarar och ber i moskén för att bränna upp deras hus. Och då säger här ulema, yani, självklart utan någon i dem. Inte att han bränner upp huset med folket i dem, utan som ett straff för att de inte går till moskén ska de då få sina hus nerbrända. Men det här var en tanke han hade och inte någonting som han gjorde alayhi salatu wassalam. Men då används det här då som ett väldigt starkt argument på att det är obligatoriskt att gå till moskén. För varför skulle profeten alayhi salatu wassalam straffa ett folk för någonting eller för att de lämnat någonting som är sunna? Finns det ett straff i att lämna sunna? Nej. Utan straff kommer endast som en påföljd av att lämna någonting obligatoriskt. Okej? Okay? Den här hadithen har också många lärdomar. Den första är att det är tillåtet att svära vid Allah när man vill betona någonting viktigt. Han svor här vid Allah 2 gånger. Walladhi nafsi biyadihi. Och han brukade ofta säga denna form av vad kan man säga, halif, att svära vid Allah. Walladhi nafsi biyadihi. Vid honom i vars hand min själ vilar. Yani vid Allah azza wa jal som håller mitt liv i sin hand. Han svär här vid Allah azza wa jal att han avsåg att beordra någon. Yani utse någon annan att leda bön. Och det här bevisar också, som ulema nämner, att om man är anställd imam i en moské och har ärenden, så får man hämta en ersättare. Okej? Okay? Led bönen istället för mig. Taib. Och sen då att man kallar till bönen och sen att jag då beger mig till dessa personers hus och bränner upp dem. De säger också att denna hadith bevisar en intressant sak. Och det är att det är tillåtet att, vad kan man säga, uträtta eller att dela ut böter, straff till folk. Att straffa folk ekonomiskt för brott som de begår. För den fråga, grunden i muslimernas pengar är att de är haram. Alla wa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaykum haram. Profeten a.s. har nämnt att muslimernas pengar är haram. Du får inte ta en krona av en annan muslim utan rätt. Och du får inte förstöra hans egendom utan rätt. Eller hur? Det är inte tillåtet. Utan haq. Men här skulle han bränna upp deras hus. Han skulle förstöra deras egendom. Gärna som ett straff. Och då har Ibn al-Qayyim och de lärda tagit ut från detta att det här bevisar att det är tillåtet att implementera straff i formen av ett ta'zir. Gärna domaren eller ledaren då ger en form av bestraffning. Ekonomisk bestraffning för ett visst brott. Som idag till exempel kan liknas vid böter. Gärna i fortkörning. Någon kör för fort, han får 1000 spänn i böter. Då kanske någon argumenterar med, men det här är haram. Det är muslimernas pengar, du får inte ta dem. Du har ingen rätt, du har ingen bevis från Koranen och Sunnan att jag ska betala böter. Hämta bevis. Kallas, det här är ett bevis. Okej? Okay. Eller att man också får förstöra en persons egendom. Som här. Och Ibn al-Qayyim nämner också att al-Khulafa al-Rashidin brände ner ett hus av en person som brände alkohol i hemmet. Ja, han brände, gjorde alkohol och sålde alkohol. De straffade honom och brände ner hela hans hus. Använder det som ett bevis. Och samma sak, mannen som kom till profeten a.s.w. hade på sig en thawb som var muasfar. Den var färgad med saffran. Ni vet som buddhisternas kläder. saffranfärgade. Så han tog de här kläderna och brände upp dem. Det förstörde kläderna. Så att det är tillåtet. Wallah. Det var en färg där som man också kan ta från hadithen. En annan sak vi också lär oss från hadithen är då han sa att om dessa personer visste att de skulle få någonting världsligt, så skulle de komma till moskén. Om man skulle dela ut lite kött vid Isha-bönen, så skulle de alla komma springandes till moskén. De kommer inte att be Isha. Men om det fanns lite dunja, lite kött, lite mat, de skulle komma. Och det här bevisar en väldigt dålig egenskap som muslimen inte ska ha. Och det är att man ger företräde till ett dunja framför el akhira. Att man ser dunja som det viktigaste. Yani om man säger kom till moskén och be, det är wajib, du får belöning, du kan få jannah. Han kommer inte. Men om man säger kom till moskén, du får en 500. Yani billahi alaikum. Om man sa till muslimerna här, varje salat ni ber i moskén, ni får en 500. Skulle det finnas plats att be i moskén? Nej, folk skulle stå ute och be på torget, eller hur? Varenda salat skulle vara full. Men när vi säger till dem, mashallah, du får så mycket belöning av Allah, du får hasanat, du får inshallah jannah, blir förlåt för dina synder. Kommer inte. Och det är tyvärr ett bevis på att man ger företräde till dunya framför akhira. Att man värderar det tyngre än nästa liv. Hadithen bevisar också en annan intressant sak. Som det nämndes i en riwaya. Thumma amura bis salafa tuqam. Att jag skulle utse en imam som ersätter mig. Och sedan beordra med bönen så att den påbörjas. Okej. Okay. Det här bevisar att det är imamens ansvar att säga till när man ska kalla till bönen. Om du har en moské med en imam som är ratib, alltså som är anställd. Han är fast imam i moskén. Då är det han som bestämmer när man gör iqama. Alltså när han kommer in i moskén och säger aqim salat, då gör man iqama. Det är inte upp till al-muaddin, till personen som kallar till bön. Som det tyvärr är i många moskéer idag. Att de sätter upp en lapp, iqama efter 10 minuter. Och så står de och väntar på sekunder. Exakt på sekunder gör han iqama. Även om imamen inte är där. Och sen vart är imamen, så vem som helst får leda bön. Där finns det en fast imam, då är det han som ska leda bönen. Och de får finna sig att ibland vänta några minuter. Så är det. Du kan inte sätta den gränsen på att det måste vara exakt på sekunden 10 minuter. Nej, det kan vara 11-12 minuter. Kanske imamen gör någonting viktigt och så vidare. Han är på vägen. Du får vänta och ha tålamod. Inget fel med detta. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Athqalu salati 'ala al-munafiqin, salatu al-isha'i wa salatu al-fajr." De tyngsta bönerna för hycklaren är fajrbönen och isha-bönen. Och om de visste belöningen som finns i dem, så skulle de komma krypandes. Berättade av Bukhari och av Muslim. En hycklare är en person som låtsas vara muslim. Han är en fake muslim. Han döljer sin otro och visar tro. För att få vissa världsliga nyttor. Som man kan få av att vara muslim. Så han döljer sin kuffer, sitt hat till islam. Och låtsas vara muslim. Och gör då goda gärningar som en ögontjänare för att visa upp sig. Han går och ber med muslimerna. Han har inte ens wudu, han bryr sig inte om bönen. Han bara är där för att visa upp sig. Han låtsas fastar, han gör allting på låtsas. Han är fake muslim. De här människorna är de värsta av folk. Allah har avslöjat dem i Koranen och alla nämner att de är i botten av helvetet. De här människorna har svårt för att göra goda gärningar. De har svårt för att be. Och därför beskriver Allah Azza wa Jalla hycklarna då han säger: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالًا. Att då de står för att be, så står de lata. Och den svåraste bönen för hycklaren är just morgonbönen och Isha-bönen. Varför? De lärde har sagt två saker. De säger för att just al-fajr och al-isha säger man väldigt trött. Det är speciellt förr i tiden. Man började jobba efter fajr. Och man jobbar till solen går ner och kommer hem. Och man är trött. Man har jobbat hela dagen typ. Så att då är det svårt att hålla sig vaken 2 timmar och sen gå till isha-bön. Det är lätt att sitta hemma, vara med familjen, ha trevligt och sen gå och sova. Men att gå till moskén, det krävs lite att man kämpar. Det är svårt för hycklare. Och samma sak fajr. Då man ligger, det är lite kallt, man sover, det är skönt. Så de går inte upp och ber. Okej. Okay. En annan aspekt som också nämns som förklaring varför just dessa 2 böner är svåra för hycklaren. Är för att hycklaren vill ju visa upp sig. Han vill göra sig sedd. Han ber bara för att göra sig sedd. När han är hemma, han skulle inte be. Och fajr och isha, på profetens tid, alaihissalam, fanns det ingen belysning i moskén. Så man såg inte vem som närvarade. Så vare sig hycklaren kom eller inte kom, ingen visste. Så om han är hemma, så är det ingen som vet att han gått till moskén eller inte gått till moskén. Så det är också en aspekt som gör det svårt för honom att ta sig till moskén. Den här hadithen bevisar också en annan viktig sak. Och det är att ju mera iman man har, ju mera yaqin och iman man har, ju lättare blir det att göra dyrkan. Det blir enkelt för dig. Det blir skönt, du njuter av att dyrka Allah. Du njuter av att gå till moskén och be fajr. Och du har svårt för att ligga kvar och sova. Det känns inte rätt i ditt hjärta. Du vill be varenda bön i moskén. En egenskap av iman. Men när dyrkan blir tung, allting känns, varje bön känns som att du har ett berg på huvudet. Vissa har beskrivit sin situation så här. Det kan ibland vara från shaitan eller jinn eller något psykiskt. Men ibland kan det vara en konsekvens av svag iman. Att allting känns bara tungt och svårt och bönen känns som en plåga nästan. Det är ett tecken på svag iman. En hycklares egenskap. Inte att du är en 100% hycklare, men du har en egenskap av hycklarnas egenskaper. Att man står och ber snabbt. Man ber sista minuten. Man ber lat. Man har inte den här energin som man ska ha i bönen. Och det är väldigt dåligt tecken. Alhamdulillah, al-ibadat, om man har stark iman, kommer gå så mycket lättare. Och här nämndes också en till sak. Och det är att profeten, alaihi salatu wassalam, sa om de visste belöningen som fanns i att be den, så skulle de komma walau habwa. Och habwa betyder att man går på sina 4. Alltså krypandes. Men att man går som en bebis. Man kryper fram på sina händer och sina knän. Och det här gäller oss alla. Om vi visste belöningen som finns i att be Isha och Fajr i moskén, så skulle vi vara beredda att gå på våra händer och våra knän hela vägen till moskén för att få den här belöningen. Det skulle vi vara beredda att offra lätt. Subhanallah. Men det är från ilm al-ghaib, det fördolda. Den här enorma belöningen som finns i att gå till moskén. Vi ser den inte, men om vi hade sett den hade vi gärna krypit till moskén. Nästa hadith berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att en blind man kom till profeten alayhi salatu wassalam och sa: ya Rasulullah, laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Ya Rasulullah, jag har ingen som kan ledsaga mig till moskén, som kan leda mig till moskén. Får jag be hemma? Och profeten alaihi salatu wassalam tillät honom att be i sitt hem. Och sen när mannen gick iväg, så kallade profeten på honom alaihi salatu wassalam och sa: hal tasma'un nida? Hör du kallet till bönen? Och då så sa mannen: na'am, ja. Och då så sa han: fa ajib, då ska du besvara. Och denna hadith finns i Muslim. Den här hadithen är också bland de starkaste argumenten på att man måste gå och be i moskén. Att det är wajib att be salat al-jama'a. Den här mannen var blind. Och den här mannen nämns inte här vid namn, men han var Abdullah ibn Maktum radiyallahu anhu. Och det är den nobla sahabin som Allah azza wa jalla nämner i surat Abasa. Idh ja'ahu al-a'ma. Det var Abdullah ibn Maktum, en av de tidigare muslimerna som profeten alaihissalam brukade utse som imam i Medina då han begav sig ut på expeditioner, krig och liknande. Så var det Abdullah ibn Maktum som fick leda folk i bön. Så alla kulli hal, han var blind och nämner här att han ville få den här tillåtelsen att be i sitt hem. Men det fick han inte. Utan hör du el-adan så ska du komma. Det vill säga då bor du tillräckligt nära för att kunna ta dig till moskén. Eller fixa någon som kan hjälpa dig att leda dig till moskén. Så det är ett väldigt starkt argument på att det är wajib att be salat al-jama i moskén. En fråga här. Vi kan ta den i nästa hadith. Och det är hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han säger att profeten alayhi salatu wasalam sa: "Men sami'a an-nida, den som hör kallet till bönen, falam ya'ti, och inte kommer, fala salata lahu illa min udhr." Han har ingen bön förutom om han har en ursäkt. Och denna hadith finns det lite ikhtilaf om den är sahih eller inte sahih. Men inshallah den är godtagbar. Wallahu alam. Här nämns samma sak. Den som hör adhan. Och i förra hadithen, hör du adhan? Hör du kallet till bönen? Och här nämns den som hör adhan. Och inte kommer eller besvarar kallet har ingen bön. Förutom om han är ursäktad. De lärde har sagt här att den som hör adhan och inte kommer till moskén har ingen bön. Vad menas med detta? Han har ingen bön. Betyder det att om han ber hemma så blir hans bön ogiltig? Yani den accepteras inte. Nej. Utan hans bön accepteras i enlighet med den första hadithen vi gick igenom. Att den som ber själv, han får sin bön accepterad. Men det är 27 gånger bättre att be jamaa. Så man måste förstå den här hadithen i ljuset av andra hadithen. Och då säger ulema att denna hadith betyder att han har ingen full bön. Hans bön är naqis. Den är bristfällig. Den som hör adhan och inte har en giltig orsak att be hemma men ändå väljer att be hemma. Hans bön accepteras men han har synd på sig. Och hans bön är naqis. Yani hans salat är inte kamil. Den är inte komplett. Det är brister. Det är det som menas med hadithen. Okay? Här kommer vi till en viktig fråga som jag ville diskutera förra hadithen. Men det nämns här i båda. Den som hör adhan. Och det är ett viktigt kriterium när det kommer till när måste man gå till moskén. När är man skyldig att gå till moskén? Jo, om du hör adhan. Och då säger ulema, yani en naturlig adhan utan mikrofon. Om du skulle höra, om du bor så nära att du skulle höra en adhan utan mikrofon, så är du skyldig att gå till moskén. Till exempel nu, vi har moskén här framför oss. Det kanske är 100 meter till moskén.
Mindre.
Låt oss säga 100 meter. Om jag nu bor här i det här huset och någon ställer sig på taket till den här moskén och gör adhan, kommer jag höra det hem? Jag kommer höra det hem. Då är jag skyldig att gå till moskén. Det är wajib. Jag måste gå till moskén. Om jag bor 200 meter från moskén, jag skulle ändå höra. 300 meter, jag skulle ändå höra. Hänger ni med? 1 kilometer, jag skulle inte höra. Då är det inte längre wajib för mig att gå till moskén. Rekommenderat ja. Du får gå till moskén varje steg du får belöning. Men det är inte wajib. Jag har ingen synd på mig om jag inte går, för jag är ursäktad. Han sa här, illa min udhr, förutan ursäkt. Och att bo så långt bort från moskén att du inte hör adhan är en ursäkt. En naturlig adhan. Okej? Okay? Om det är en adhan med mikrofon, det är inte samma sak. För de lärda säger att en person kan bo jättelångt bort från moskén. Och adhan går kilometer på grund av ett jättestarkt högtalarsystem. Kanske 10 kilometer. 5 kilometer. Ska vi då säga nej, wajib för dig att gå till moskén för du hör adhan? Nej. Det är en enorm mashaqqa, en enorm svårighet. Kanske skulle ta för honom 40 minuter att gå till moskén. Fram och sen tillbaka och 5 gånger om dagen. Kallas, han har ingenting annat att göra. Nej. Islam kommer inte med sådana svåra bestämmelser. Så bor man så långt pass bort från moskén att man inte skulle höra en naturlig adhan. Om någon står på taket till deras moské och kallar, så är man inte skyldig att gå till moskén. Det är inte wajib. Okej? Okay? Man är ursäktad. Så här nämndes då att denna person har ingen bön, det vill säga fullbordad bön, om han inte är ursäktad. Och vad är då en giltig, en legitim ursäkt för att inte be Salat al-Jama'a i moskén? De lärda har nämnt då till exempel att man är sjuk. Om man är sjuk. Det är en legitim orsak att inte gå till moskén. En fråga. Om en person bor nära moskén. Han brukar alltid be sina böner i moskén. Inshallah han får gånger 27. Men en dag blir han sjuk. Han får influensa och han ber hemma. Får han en sala eller får han 27 sala? 27. Baserat på vad?
På
en hadith om det som är på resa eller sjuk. Ahsan. Profeten nämnde att den som blir sjuk eller på resande fot får samma belöning som han får samma belöning som då han var frisk eller bofast. Så han är ursäktad. Men en person som aldrig brukar gå till moskén och blir sjuk, alltså det är ingen. Ja, när han får den belöningen, han brukar det få när han inte gick till moskén. Det är ingen skillnad. Okej? Ahsantum. Så sjukdom är en orsak till att inte gå till moskén. Även regn. Profeten alaihissalam sa till sahaba att när det regnade, be era hem. Eller det var tält, de var på resande fot. Be era tält, rihalikum. Så regn som kan vara försvårande att ta sig till moskén kan vara en ursäkt. Mycket snöfall, som storm, snöstorm eller liknande, också en orsak. Svåra förhållanden är en orsak. De ser på radion, det är giftig gas ut. Ska du gå ut? Nej. Eller det är farligt att gå till moskén. Just Isha så står det kriminella. På vägen till moskén och råna folk. Just den här vägen. Du behöver inte gå. Det är farligt just den här tiden. Du är ursäktad. Du har en udhur att inte gå till moskén. Eller att man är resande. Är också en orsak. Det är inte wajib att be i moskén om man är resande. Självklart man är resande. Man kommer fram till en stad. Det finns en moské. De är adan. Man går och ber i moskén. Men ibland, om man är jättetrött, kanske flygit, kanske inte sovit, kanske behöver sova, kanske slå ihop bönen. Det är tillåtet att be på hotellet. Du behöver inte gå och be i moskén, men det är bättre. Men du är ursäktad för du är musafir, du är resande. Det finns vissa ursäkter då som gör att man inte behöver gå och be i moskén. En till hadith berättas från Buraida ibn al-Aswad radiyallahu anhu att han bad med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-subh, morgonbönen. Så efter bönen fann profeten alaihi wasallam två personer som satt längre bak i moskén, en som inte hade bett. Så han kallade på dem och de kom rädda. Och han sa då till dem, vad var det som hindrade er från att be med oss? Och då så sa de, vi bad i våra hem, eller tält. Och då så sa han, gör inte det. Men om ni har bett i era hem och sedan kommer till imamen som ber, yani i moskén, så ska ni be med honom. För det kommer att bli näfila. Det kommer att räknas som frivillig bön för er. Och den hadithen är sahih, den finns berättad av Imam Ahmed. Den här hadithen är också viktig. De här två männen bad i sina tält. De bad inte tillsammans med sahaba, med profeten alaihissalam. Men gick ändå sen till moskén och satt och väntade längst bak tills profeten alaihissalam hade bett färdigt. Och då så sa han att om ni, eller gör inte så, utan om ni kommer till moskén så ska ni be med imamen. Okej? Och här är också ett bevis på. Han sa inte till dem, eran bön är ogiltig. Ni måste ta om den. Det är också ett belägg på att om en person har bett hemma så är hans bön korrekt. Han sa inte till dem, eran bön är ogiltig. Men han sa till dem, om ni då kommer till moskén trots att ni har bett så ska ni be tillsammans med imamen denna jama'a. Och det kommer att bli frivillig bön för er. Och det är en viktig sak för oss att tänka på. Om vi har bett en jama'a av någon anledning och sen kommer till en moské där de då ber en jama'a, så ska man be med dem och inte sätta sig längst bak och säga jag har redan bett. Okej? Okay? Det kan hända att du till exempel, du var resande. Du bad Isha på Arlanda, så kommer du till moskén för att gå på en lektion eller möta en kompis. Du har redan bett bönen. Korrekt. Be då igen din bön. Och det kommer att bli sunna bön för dig. Okej? Okay? En fråga här. Gäller detta alla böner? Yani till exempel en iskal som ulema här har diskuterat. Maghrib. Du bad maghrib hemma. Och sen gick du till moskén då med maghrib. Ska du då be om maghrib? Den är 3 raka. Funkar det? Kan du be 3 raka sunna? Eller vad gör du? Det är 3 raka sunna. Eller du står upp och ber en fjärde. Har ni hört det? Nej. Inshallah, du ber 3 raka sunna. För att profeten al-Islam skilde inte här på bön och bön. Utan han sa bara, om ni kommer till moskén och de ber, be. Han sa inte förutom maghrib. Eller förutom si och så, utan be. Och han sa inte, om det är maghrib ska ni be 4. Den åsikten finns, jag tror också Hanabila. Men Shafi'iya säger att du ber 3. Hadithen är tydlig. Be som imamen. Och det blir sunna. En annan viktig sak vi också lär oss från hadithen. Det är att det är tillåtet att be sunna böner. Eller böner som har en sebab. Som har en orsak. I de tider där man egentligen inte ska be. Och vilka tider man inte ska be i? Han räckte upp handen. Ja? Okej, men han missade någonting. Vilken missade? Ja, han missade någonting. Det finns 3 tider. Nu fick du en chans med du sumpade.
Precis innan
Dohar. Efter Al-Fajr och efter Al-Maghrib och strax innan tiden för Dohar går in. Okay? De här 3 tiderna ska man inte be, har nämnts i hadithen. Men då säger ulema, yani en salah som är mutlaq, som inte har någon orsak, ska du inte be dessa tider. Att du bara ställer dig efter Fajr och säger nu ska jag be sunna. Jag ska be 10 raka sunna efter Fajr. Det är inte tillåtet, det är haram. Men om du har en orsak att be en bön dessa tider, så är det tillåtet. Och ett bevis är denna hadith. De hade bett Fajr, eller hur? Så de får teoretiskt inte be sunnabönen. Men profeten al-Islam sa åt dem att be Fajr tillsammans med honom, och det kommer räknas som sunna för dem. Okej? Okay? Så det bevisar att det är tillåtet att be om man har en sebab, man har en orsak. Som den här orsaken att man ber om en jama'a tillsammans med muslimerna. Eller att man till exempel måste ta i en sunna till Fajr. Man ber den efter Fajr. Eller man måste be tahiyyat till masjid. Allt det här är okej dessa tider. Ja. En till punkt som också här nämns i förklaringen på hadithen. Är att denna hadith bevisar att har man väl bett en bön. Och sen ber om den, så nollställer det inte den första bönen. Yani det är din första bön som räknas. Ska jag förklara. Om du nu till exempel bad Isha hemma. Okej? Okay? Och så kommer du till moskén och du vill be Isha igen med imamen. Vilken blir då din Isha? Är det den första du bad hemma? Eller ska du typ upphäva den, annullera den? Och räkna den andra som din Isha, för den är bättre, den är jama'a, den är 27 gånger bättre. Eller ska du utgå från att du redan har bett den? Hänger ni med? Förstår ni frågan? I alla fall, hadithen bevisar att man inte kan annullera eller upphäva en gärning man har gjort. Det är den första som räknas. Bad du själv? Du bad själv. Du har bett din Isha. Och din Isha du ber i jama'a, den blir nafila, den blir frivillig. Okej? Okay? En annan viktig sak som också hadithen bevisar. Och det är varför ska man be om sin bön. Finns här en orsak. Yani, De här två personerna satt längst bak i moskén, vilket väcker varningssignaler. Varför ber ni inte? Är ni inte muslimer? Och det har nämnts i vissa riwaya på hadithen. Varför bad ni inte? Är ni inte muslimer? Det väcker varningssignaler. Idag gick jag in i moskén i Isha. Någon sitter längst bak i moskén när de ber. Varför sitter du där för? Det är någonting som inte stämmer. Eller hur? Man börjar misstänka. Och det kan även såra imamen. Muslimerna generellt, varför ber ni inte med oss? Varför ber ni inte bakom mig? Alltså, jag är inte muslim eller? Han hatar han mig, ogillar han mig. Eller hur? Så att be. Så att du inte sårar någon. Okej? Okay? Och hadithen bevisar också att om en person sätter sig i en situation, en sits, där man misstänks för någonting dåligt, folk kanske tänker fel om en, så är det bra att man rent får sitt namn. Man förklarar varför det är som det är. De här personerna förklarar det, så vi bad hemma. Hänger med? Så att man inte sätter sig själv i en sits där man misstänks. Och det är viktigt. Yani, vissa de är så här, men jag bryr mig inte. Han ska tro gott om mig. Han får tro vad han vill. Jag struntar i vad han tror. Men har säkert hört det. Mellan mig och alla. Nej, men folk idag, många de går och misstänker. De tror dåliga saker. Sätt dig själv inte i en dålig sits. Förstår du? Du kanske befinner dig på en plats som folk bara, men vad gör han här? Värsta haramplatsen. Du kanske är där värsta goda syftet. Vem vet? Förklara det för personerna som har sett dig där. Så att de inte går och tror dåligt om det. Alhamdulillah. En annan fråga här som då är om vi ska avrunda. Vi är överens om att det är bättre att be i jamaa. Eller hur? Vi har ingen annan åsikt. De lärde har ingen annan åsikt i den här frågan. Vi har också nämnt att ber man själv så är ens bön korrekt. Och är man på åsikten att det är wajib att be i jamaa, så är ens bön korrekt, men man får synd. Bönen är korrekt, men du syndar i att inte be i moskén. Är man på åsikten att det är synd att be i moskén, så är ens bön korrekt och man får ingen synd. Okej? Okay? Och det är i slutändan säkrast om man är i ett muslims land att be i moskén. I Sverige, vi har lite andra förhållanden. Vi har kanske inte så mycket moskéer. Vi har bönelokaler som ibland ligger väldigt avlägset. Klassas de ens som moskéer och så vidare. Det är skär att gå till dessa, träffa muslimerna. Det uppfyller samma syfte. Det är bra att gå till dessa lokaler. Men som vi sa, då är man i ett muslims land. Man har några hundra meter till moskén. Flyttar man till ett muslims land, gå och be varenda sala i moskén. Be inte hemma. Och det finns ingen orsak att be hemma. Vad nämnde Abdullah ibn Mas'ud? Han sa ett väldigt vackert uttalande. Han sa, den som vill möta Allah som en muslim ska be dessa böner där man kallar till dem. Vart kallar man till bönen? I moskén. Den som vill möta Allah imorgon som en muslim ska be dessa böner där man ropar ut till dem. För Allah har lagstiftat för hans profet sunan, yani vägar av gott. Så be dessa fem böner i moskéerna är från dessa goda vägar. Och om ni ber i era hem och lämnar eran profet sunna, så har ni lämnat hans sunna, och om ni gör det så har ni gått vilse. Och jag såg på profetens tid att det endast var kända hycklare som inte kom och bad i moskén. Och folk, jag är troende, brukade bäras in i moskén mellan två män och sättas i raden för att be. Jag är de som knappt kunde gå, ville gå och be i moskén. Man, två personer bär dem in i moskén, sätter dem mellan raden för att de ska be med folk. Och det var endast de kända munafikon som inte kom till moskén. Så att, och den här finns i Sahih Muslim. Yani, det var ma'ruf. Man ska be i moskén. Förstår ni? En muslim ber i moskén. Och som våra sheikh Abdul Mahsin brukade säga, om vi nu säger att det var sunnat att be i moskén, varför har man ens byggt moskéer? Yani, shisabu. Och han säger, vad betyder haya ala salah, haya ala al-fala? Vad betyder det? Vad betyder det på svenska? Kom! Kom till bönen, kom till framgång, inte sitt hemma. Är ni med? Så moskéerna har det här syftet. En bojot, yudkaru fiha. Man ska nämnas Allah i moskéen, man ska hålla moskéen levande. En av de som får alla skugga på domedagen är en person vars hjärta är fäst vid moskén. Man ska älska moskén, hålla moskén den bästa platsen på jorden. Så vilken ni'ma det är att vara i ett muslims land och be i moskéer. Och ni vet säkert, alla ni som har varit i muslimska länder, det är mashallah. Otroligt vackert. Det är iman. Varenda gång man går till moskén, subhanallah. Ja. Men har man inte den möjligheten att gå till moskén, vilket vi i Sverige kanske inte har, så nämner också många av de lärda att det finns en fadl, det finns en dygd i att be jama'a även om det inte är i moskén. Gärna skulle du be på skolan, är det bättre att ni ber två än att du ber själv? Skulle du be på jobbet, är det bättre att du ber med din kollega än att du ber själv? Ska du be hemma, är det bättre att du ber med frugan, dottern, systern än att du ber själv? Okej? Och det finns här lite uttalanden. Det var till exempel Al-Ahnaf, de nämner att om en person ber i sitt hem jama'a faqad haza fadilat ada'a bil jama'a. Yani han har fått belöningen av att han bett jama'a om han ber i sitt hem. Men han har missat dygden av att be i moskén. Det finns två dygder. En dygd av att be i moskén enligt dem och en annan dygd att be jama'a. Men de säger att det är inte ett villkor att be i moskén för att det ska vara jama'a, utan det kan även vara i hemmet. Okej. Okay. Sen har vi också al-Malikiyya. Man frågade Imam Malik om en person som ber med sin fru den obligatoriska bönen i sitt hem. Han sa labas. Det är okej, okay, bidalik. Och då så sa man, var ska hon stå? Och då så sa han, bakom honom. Al-Shafi'iyya nämner också liknande. De säger också att en person kan be jama'a på en annan plats än moskén, men det är bättre att be i moskén. Han säger i Shafi'i att en person ber i sitt hem med sina vänner eller sin fru eller sina barn, så får han också dygden av att be jama'a. Men det är bättre att be i moskén. Al-Hanabila nämner också liknande. Yani Imam Ahmeds madhab. Att en person då ber med sin fru eller liknande är också jama'a. Men de är alla överens om att det är bättre att be i moskén. Ingen snack om saken. Att det är bättre att be i moskén. Wallah. Så tänk på detta då. Att försök be i jama'a moskén så ofta ni kan. Tänk på belöningen som finns i detta. Kan man inte ta sig till moskén, är det ändå bättre att be i jama'a på den platsen där man befinner sig. Och vi kommer inshallah nästa lektion tala om bestämmelser relaterade till imamen. Att följa imamen och att be i jama'a. Och det är mycket viktiga frågor att känna till. Så inshallah vi fortsätter då. Allahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.